Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och jag som håller i samtalen heter Susanne Nyman. Och idag så har jag en mångsysslande, energisk kvinna vid min sida som just är en av de personer vi menar representerar detta. Evelina Nilsson från Mallbacken. Välkommen.
Tack så jättemycket, Susanne. Otroligt trevligt att vara här.
Ja, och du är ju inte så, vad ska man säga, obekant med miljön här. Du behöver inte gå så många meter, Evelina, för att komma in i studion här. Berätta för oss, hur kommer det sig?
Ja, men precis. Vi befinner oss ju nu på Sunne gymnasieskola Broby i Fryksdals radions studio. Och den ligger ju granne med min arbetsplats som är Broby grafiska, yrkeshögskolan här i Sunne.
Ja, och hur länge har du arbetat där?
Ja, vad blir det? Det blir sedan 2017, så drygt 4 år.
Ja, drygt 4 år. Och idag är din titel, vad då för något?
Verksamhetsansvarig.
Det är inte dåligt det. Hur många studenter har ni?
Vi har ungefär 60 studerande som går i år 1 på yrkeshögskolan. Sen har vi ungefär 90 som går år 2. Och så har vi ungefär 90 som studerar våra vidareutbildningar som vi har på distans. Så drygt 150 på plats och 90 på distans helt enkelt.
Och när vi kommer till Sunne som en speciell plats så är ju Broby grafiska ett sätt, tycker jag, att få hit också människor från andra håll. Mm. Är det en liksom... Präglar det skolan mycket?
Ja, men det gör det. Jag brukar prata om att det kanske är 1-2% per årskurs som kommer från Sunne som studerar hos oss. Resterande kommer utifrån. Så ett gäng från Karlstad och Värmlandsområdet, men många flyttar ju faktiskt hit från Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller liknande för att studera här.
Ja, och det är specialiserade inriktningar också. Du kan väl tänka, alla kanske inte vet riktigt till 100% vad man studerar här. Vill du berätta lite kort?
Absolut. Som grundutbildningar så har vi grafisk formgivare, tekniker och förpackningsdesigner och digital designer idag. Mm. Och som vidareutbildningar så har vi UX, UI-designer, front-end och hållbar varumärkesstrategi.
Aha, men en hel del är kopplat till den industri som man känner till, kanske som Tetra Pak står för till delar. Är det annat också eller är det...
Om jag skulle säga att vi kommer mycket ur den traditionen som Tetra Pak står för, men vi är mer på väg mot det digitala hållet.
Ja.
Och mycket fokus på formgivning idag också.
Ja. Men du började inte som verksamhetsansvarig väl, eller?
Nej, första titeln jag hade var marknadsförare. Och då jobbade jag både på Broby grafiska som yrkeshögskolan, men också där vi sitter idag, som gymnasieskola Broby. Och som gymnasieskola Södra Viken. Så jag hade en tredelad tjänst som marknadsförare.
Oj. Men då får vi återvända till det här med verksamhetsansvarig. Vad gör en sådan?
Ja, men vad gör en sådan?
På dagarna?
Det kan man fråga sig. I min roll så, man kan väl säga att jag är som en enhetschef för Broby grafiska. Vilket innebär att jag har personal- och ekonomiansvar. Sen så har jag som tur är väldigt duktiga kollegor här på Broby grafiska. Vilket gör att jag inte behöver undervisa i de ämnena som vi erbjuder, vilket är tur. Men däremot så är jag med och hjälper till med riktningen på verksamheten.
Så att vart,
vart vi ska ta vägen.
Ja, det är nog så viktigt. Jag tänker så här, det är så roligt med olika arbetsplatser. Man har varit på en del och man kan ha en förväntan och så. Men vad är det som är viktigt för dig för att trivas på ett jobb och bli kvar och så?
Ja, men jag tror att det är att det inte står still så mycket, utan att det är väldigt varierande arbete. Sen så är det ju också jätteviktigt att man har bra kollegor och att det är en trevlig miljö. Och det är ju verkligen på Broby grafiska och inom Sunne kommun som vi ju ligger in under.
Mm. Och så det är klart, det beror ju alltid på vad man har för uppdrag, men vad kan en liksom god kollega vara? I din värld, en drömkollega, som ska hon vara, som ska han vara?
Nej, men jag tycker att det är viktigt att man är blandad kompott utav kollegor, så att inte alla är stöpta i samma form, utan man är lite olika och kompletterar varandra. Men det som jag tycker är så himla härligt på Broby Grafiska är att alla är så engagerade i sin del av våran enhet. Och att man är lite nördig inom det området.
Det är lite fler nördar. Jag tycker att det är liksom en liten tid för nördar helt enkelt. Mm. Men då är det den här mixen som du också är del av som verksamhetsansvarig såklart.
Ja, men absolut. Det tycker jag. Att vi kompletterar varandra bra.
Då tänker jag också så här att jag vet att du vidareutbildar dig någonstans. Du är ju uppvuxen i Malbacken.
Mm.
Men berätta, vad gjorde du? Du gick i skola i Sunne.
Ja.
Och vad hände sen?
Precis, jag gick på gymnasiet i Sunne och gick då natur. Och efter det så flyttade jag till Göteborg och studerade medie- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet.
Vad var det i de ämnena som lockade?
Men jag gillar väl kommunikation helt enkelt och ville bli kommunikatör. Ja. Jobba med kommunikation på olika sätt och då mycket med det här med skriva men också digitala sociala medier och hela den delen skulle jag säga.
Och det låter ju som, jag tänker att det är den funktion du har idag, så är det ju en kraft att ha med sig den utbildningen.
Ja, men absolut. Och sen så började ju jag universitetet direkt efter gymnasiet.
Mm, jag var inte så gammal.
Jag var inte så gammal. 19 år när jag började. Och när jag väl sen kom ut i arbetslivet så måste jag ju säga att jag tycker ju verksamhetsutveckling är något av det roligaste.
Ja, och det är ju ingenting man riktigt sitter i gymnasiebänken och tänker, jag ska bli verksamhetsansvarig. Bara säga ordet får tungan att vricka sig. Men då måste jag ändå vända tillbaka det till Göteborg, för du bara sa det sådär lite hastigt. Det kan ju vara en väldigt stor omställning. Man är uppvuxen på en liten ort där alla känner varandra och så kommer man till en stad med, ja, nu vet jag inte hur många de är i Göteborg, men de är ju säkert en halv miljon sådär i den stora staden. Berätta hur det var.
Men det var jätteroligt att få testa på något annat. Lite grann. Man vill ju härifrån mycket när man precis har gått ut gymnasiet och få se något annat helt enkelt.
Ja, och det är väl inte fel att se sig runt i världen. Men sen väljer du att komma tillbaka. Vad är det med Sunne då som är ändå massa värde i? Berätta.
Ja, men precis. Jag bodde i Göteborg i mellan 2012 och 2017. Sen gjorde vi en liten detour till Gotland i ett halvår.
Och bodde där. Gotland är fint också.
Gotland är fint också. Men sen så var det så att jag fick det här jobbet på Broby Grafiska och Sunne gymnasieskola. Så då flyttade vi tillbaka till Sunne helt enkelt.
Men var det bara någon som ringde sådär, kom hit? Eller var det så att du själv såg den där annonsen och tänkte, Sunne är ju inte så dumt om man jämför med Gotland. Eller hur var processen? Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Jag såg annonsen. Och det var faktiskt så att men jag har väl alltid haft ett öga för Broby Grafiska ändå. Och det beror på att min mamma studerade på KY-utbildningen här i början av 2000-talet. Och då var jag med och jag vet, när man var sjuk på den tiden så kunde ju barna följa med till skolan då.
Just,
kanske.
Det var lite annan.
Lite annorlunda.
Pre-pandemi.
Exakt så. Så då vet jag att jag fick vara med någon gång. Jag tyckte alltid att Broby Grafiska verk så himla härligt. Sen så gillar jag jättemycket min gymnasiegång i Sunne. Och många av de lärarna som jobbar på Sunne gymnasieskola Broby nu jobbade på den gymnasieskolan. Och jag tyckte att det var väldigt, väldigt bra. Så att jag hade väl ett öga för alla tre skolor som det gällde då, den tjänsten. Och tyckte att det verkade väldigt roligt. Så jag sökte den ut och säga någonting till min sambo.
Han hade satt ner lite bopålar där på Gotland och tänkte, det här blir bra.
Exakt så. Sen så fick jag intervju och så åkte jag på intervjun. Och sen så när jag fick jobbet så fick jag väl övertala honom då. Och följa med.
Det är ju faktiskt en väldigt häftig vändning.
Mm.
Vad hade ni tänkt? Vad gjorde ni på Gotland?
Nej, men vi var väl lite trötta på Göteborg och ville testa något annat. Så då blev det Gotland av någon anledning. Och jag jobbade på Migrationsverket där. Det gjorde jag även i Göteborg.
Ja.
Så att vi testade på.
Ganska stor myndighet, ja.
Ja, precis.
Och vad sa du att detta var för år då?
2017.
Så det var efter stora flyktingströmmen och så, så för mycket att göra om man jobbar på Migrationsverket.
Ja, men det var det. Mm. Jag hade ju jobbat på Migrationsverket sedan 2015 i Göteborg.
När det stora...
Så att då var det ju massa anställningar när jag började jobba där, helt enkelt.
Ja. Ja, då har du sett andra delar också, får man säga. Myndighet är ju också en speciell verksamhet att vara i, och särskilt då ansvarsfullt då.
Ja, men precis. Jag tycker det var en jättebra skola in i arbetslivet liksom, att jobba på myndighet på det viset.
Med styrdokument och annat man har att förhålla sig till. Vad spännande, men då, vad sa sambon då?
Nej, men han var väl kanske inte jätteglad till en början. Men hängde väl på, helt enkelt. Och sen är vi nog väldigt glada att vi flyttade tillbaka.
Vad finns det för värden, tycker du, med våra... plats på jorden här?
Ja, men det är ju mycket det här närheten till naturen, och alltså det är en otroligt vacker plats vi bor på. Det tycker man inte som 19-åring när man precis har gått ut i gymnasiet.
Nej, då är det ju en, vad ska jag säga, man är så van så man har ju inte de glasögonen på sig.
Inte alls. Så det uppskattar man ju jättemycket nu. Och sen så är det ju också det här att ja, men det är ju en tvådelad del i det här med att bo på en mindre ort. Både att, alltså att man känner alla är ju jättetrevligt, men det kan också vara jättejobbigt.
Ja,
men jag tycker det väger över ändå.
Ja, och jag förstår vad du menar. Jag är också uppvuxen på en liten ort och också drog iväg, men till den andra stora staden Stockholm. Mm. Och det är klart att jag behövde nog det där att få liksom känna mig att ingen visste vem jag var och jag kunde skapa mig själv på något sätt.
Mm.
Samtidigt så finns det ju något väldigt härligt och varmt och generöst med att få ett hej när man går på gatan. Inte av en, utan kanske av 10. Mm. Fast du bara går från parkeringen till ICA eller Coop. Att vara sedd.
Precis så. Absolut.
Och har man dessutom, som du har, en del släkt och några barndomskamrater som kanske finns kvar, så har man ju också den gemensamma tryggheten att luta sig mot.
Ja, men precis. Och det som jag tyckte var så himla skönt också när man flyttade hem tillbaka, eller vad man ska säga, det är att när man väl är ledig så innebär inte ledigheten att man ska åka till Sunne och sen träffa alla 745 personer i ett minutpreciserat schema, utan då kan man faktiskt vara ledig. Och hitta på lite vad man vill istället.
Det är en poäng, för det är nästan som att man lever i två världar annars. Man behåller många av kontakterna och så, när ska jag pausa då? Mm. Ja, det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på, men så är det ju naturligtvis.
Mm.
Och nu får du upprepa för oss, då anlände ni här år...
2017 på hösten.
Ja, just det. Och då blev det, är det så också att det blev Mallbacken ni bodde då, eller har det liksom lite tillkommit? Jag vet att det är ju en och annan byggnation, eller hur, vi ska komma till det om en stund, tänkte jag. Men, ja. Berätta, vad bosatte ni när ni kom tillbaka?
Nej, då flyttade vi in i centrala Sunne och började väl ganska direkt leta efter hus eller någonting att köpa runt om i Sunne. Men vi skulle absolut inte flytta till Mallbacken, det fanns inte på kartan.
Nej. Och hur är det idag?
Ja, nu bor vi där.
Tänk va? Men då får vi nästan, tror jag, komma in på det här, Evelina. Att du har en stor passion för... Ja, jag ska inte lägga orden i munnen på dig. Men jag har förstått att du har en passion för gamla skolor.
Ja, men det har väl råkat bli så på någon vänster. Det var så att vi passade mammas och pappas hus i Mallbacken. Och så var vi ute och så gick vi förbi gamla skolan i Mallbacken, den som är byggd 1896.
Oj.
Som har stått tom sedan 55 ungefär, när de byggde nya skolan, som är byggd 55 då. Mm. då hade vi ju letat hus i ungefär 2 år. Och inte hittat någonting. Mm. Det kommer inte ut jättemycket hus i sådana.
Nej, det gör det inte. Jag har varit lite i den branschen.
Så tänkte vi, ja men den kanske man skulle köpa. Och så råkade det bli så.
Men det där är så roligt när du säger, Evelina. För jag tänker, de som har berättat lite om dig inför den här researchen. Mm. Så råkade det bli. Så jag tänker, det är ju inte bara så då. Utan du gör ju någonting. Du agerar ju säkert där. Hur gör man? När man går förbi ett hus tänker man, åh, där skulle jag vilja bo.
Mm.
De flesta av oss nöjer sig med det. Mm. Där skulle jag vilja bo och så kanske man tänker en gång till. Och så bara, nej men det, det vet jag inte hur jag ska göra. Berätta för oss, hur gör man när man ser en gammal skola, den äldsta skolan?
Ja. Nej men då begärde vi ut ifrån Lantmäteriet, så kan man begära ut vem som äger det. Och då var det ett par i Göteborg som hade, de hade tagit över den ett par år tidigare för att göra det till sommarstuga. Det här är alltså ett hus på 500 kvadratmeter som har stått som ett ödehus sedan 60-talet. Så det är liksom ingen liten kåk om man säger så.
Och ännu mer då mindre än liten sommarstuga.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja.
Så att de hade då, när jag kontaktade dem, för då fick jag ut i ägaruppgifterna, letade jag reda på nätet liksom, hur man kan kontakta de här personerna. Så hade de bestämt sig för 2 veckor tidigare att de skulle sälja.
Så du har både en energi och så har du tur.
Ja, men lite tur måste man ju ändå ha.
Det kan låg i luften där, tror jag. Skolan ropade lite på någon som, som kunde ta hand om den.
Kan ja, men precis.
Kan man
så
säga.
Kan man kanske.
Och vad hände då? Sen nu när ni har fått den?
Jo, men vi köpte ju den och har börjat renovera. Men sen så skaffade vi oss ett till litet projekt då. För ett år sedan ganska exakt nu. Nej, men egentligen så var det så samma dag som vi skrev på papprena för gamla skolan, så säger mäklaren att ni ska inte köpa den andra skolan också då.
För nej, när ni ändå är igång.
För byalaget har bestämt sig för att de ska göra sig av med den. För den har stått som bygdegård i Malbacken.
Ja, sen, den från 50-talet.
Den från 50-talet. Mm. Sen slutet på 90-talet när de la ner skolan där. Och det tyckte jag absolut inte att vi skulle göra. Men Ola, min sambo, sa att jo, det ska vi.
Så det var det han som satte igång där.
Mm. Så att då började vi att fundera. Eller då började jag att fundera. För Ola hade ju redan tänkt att ja, men det kan man ju göra. Så jag började fundera vad man skulle kunna ha den till. Så ungefär drygt ett år senare när den kom ut i försäljning via Sunne kommun, så la vi ett anbud och köpte den också.
Ja, så ni kan springa. Hur många meter är det emellan?
Det är ungefär 500 meter emellan.
Ja.
Så det är inte så långt emellan.
Och vad är det som är lockigt? Så nu var det ju faktiskt din kära sambo här som tog på sig projekt nummer 2. Men om vi vänder till projekt nummer 1 där ni ju bor idag.
Precis, där håller vi på att renovera. Det är ju också ett sånt projekt. Det här är inget litet projekt. Det här är ett 10-20 års projekt om man säger så.
Mm.
Men vi... Alltså det är ju... det här med gamla byggnader och få ta hand om dem. Det är samma med nya skolan, att där fick jag lite panik i att, för det är en jättefin 50-talsskola, en riktig funkisstil med mycket originaldetaljer kvar, att jag såg framför mig hur någon kom och bara rev ut allt där och fick lite panik av det. Och ser möjligheten i att kunna få förvalt någonting som ändå är så gediget byggt som det.
Och verkligen en tidsepok. Är det någon epok du känner, nu menar, för nu har du dels en som en sent 1800-tal och så har du denna 1950. Är det någon av dem som är din favorit, eller är det så att du bara blir passionerad i
både
lite olika epoker i både och?
Jag tycker det är jättekul att ha både och nu.
Ja.
Inte behöva välja, för funkis är ju väldigt, väldigt härligt i sitt sätt. Samtidigt som cirkelskifte är ju så otroligt vackert.
Och den 50-talsbyggnaden då, har ni tänkt att det ska vara någon aktivitet där, eller vad har vi
planerat? Ja, där är ju tanken där, att det kommer vara lite verksamhet. Både något slags bed and breakfast, Airbnb-aktigt, men också samlingslokal. Där har det ju varit som de senaste åren har varit när det är byalaget som har haft det.
Så det kan bli lite att det blir en samlingspunkt till. Eller igen snarare.
Ja. Exakt, det är tanken.
Jätteroligt. Är det så då att du tillbringar dina helger med att åka runt och leta efter små detaljer som ska sättas upp antingen då i 1800-talshuset eller 50-talshuset? Eller hur går det till det här fixandet?
Ja, det är väl lite både och. I det gamla huset så håller vi på med ganska mycket grovjobb än så länge, medan nya är ju bara
inom citationstecken,
ytskikt, om man säger så.
Ja.
Så att men ja, det finns en viss passion för alla auktionssajter och köp- och säljsajter. Så att det håller jag definitivt mycket koll på. Mycket tid spenderas där.
Ja. Det är roligt med dina intressen. Finns det medärvt på något sätt att du har det omkring? Du pratade om mamma som lite förebild att hon hade gått på skolorna här. Men har du några andra förebilder kring detta med att bevara och ta hand om det som finns i bygden? Eller någonting liknande menar jag? Att man kan ha fått...
Det är ju så att vi har ju en missionskyrka i släkten också. Mamma och mormor och pappa äger ju mormors glasscafé.
I Lysvik?
I Lysvik. Mm. Så jag vet inte om det har någon connection där att vi har någon förbläs för gamla
hus. Och det tycker jag man ska notera, också gör någonting modernt med dem. Eller åtminstone det att det blir omhändertaget och folk kan komma dit, låter det ju som. Nu menar jag inte att du ska öppna ditt hem för alla, men den 50-talsskolan låter ju som att ni är tillsammans.
Precis, exakt. Jag tror det. Och så kanske det också är det här att man vågar satsa på något sätt och vis.
Att du vågar satsa, ja. Och för det har, nu sa du, det var mormor och mamma och...
Ja, mormor och mamma är det som driver glasscaféet. Sen så äger de det tillsammans. De och själva huset tillsammans med pappa också.
Och pappa är med. Det är klart att då har man sett någon som har vågat. Har man ingen sån förebild så är det klart att steget är lite längre kanske.
Ja, men det tror jag. Och jag tror att men det är ju i mångt och mycket så att de har ju ändå gjort det. Och det tror man ju inte att det ska gå med ett glasscafé i Lysvik, men det gör det ju tydligen.
Det finns ju ett visst mod, känner jag här, som pulserar i generna. För det är ju rätt modigt, dels att bara... säga, ja, vi flyttar tillbaka till Sunne. Ja. Det är ju också, för det kan ju vara så här, kommer ni nu? Ni har ju sagt, ja, men nu passar det bra. Och dels att ta sig an så stora projekt. Det är ju, som du säger, vad sa du, ett 20-årsprojekt nästan och se framåt.
Ja, det tror jag nog.
Men du ser, det är ju ingenting som skrämmer dig.
Nej, men jag vet inte vad jag ska ha så brått för.
Det behöver man ju faktiskt inte ha. Är det så du tänker? Eller menar du att du har brått när du fattar beslutet? Eller tänker att nu när du väl har det så kan du få hålla på och verka?
Ja, precis.
Det är så du menar?
Ja, det är så jag menar. Att, för det är väl en typisk del för vår tidsålder i mångt och mycket. Att allting ska gå så fort och snabbt och enkelt. Mm. Och det kanske det inte behöver göra. För det är väl ändå... resan på något sätt och vi som är det roliga.
Resan är det roliga och där tror jag du har en livsvisdom vi kan få sprida vidare, för det är ju många av oss som tänker att det ska gå fort, att fort är bäst. Snabbast är inte alltid bäst.
Nej, det tror jag inte, för oftast blir det ju kanske fort och fel också då.
Det kan det bli, och att energin tar slut och man liksom rusar fram och glömmer känna efter och tänka till och känna glädjen i det.
Precis, och jag tror också att det är viktigt att ha, alltså jag kanske inte är så rädd för att sysselsätta mig med grejer, och visst det kan bli för mycket, men det är ju också så att när man är ledig och bara inte gör någonting, vad får man ut av det?
Ja, du vill bli inspirerad. Och kan du se någon skillnad där mellan de kamrater du kanske har kvar då som bor kvar i Göteborg och så? Är det ett upptempo där som skiljer, eller tycker du att det kanske snarare är att din generation har blivit lite bättre på att ta det lugnt, eller är det bara du som är sån?
Jag vet inte riktigt. Jag tror att min generation kommer nog vara att man vill gå lite mer back to basics på något sätt och få jobba med händerna kanske.
Det är vackert så.
Eftersom man ändå kommer ifrån att ha konstant input ifrån digitala medier ifrån tonåren och uppåt.
Ja, för ni är den första generationen egentligen som redan från början, även i skolan, var ganska digitaliserade.
Ja, men precis. Så är det ju. Och man har ju det konstant. Så jag tror att man kommer mer och mer vilja gå tillbaka till något slags hantverk. Mm. Jag hoppas att vi är på väg tillbaka till något slags hantverk, att man värderar den kunskap som finns från tidigare generationer och tar hand om det, men också tydligt de byggnaderna eller liknande som också har funnits, att man vårdar det.
Och vad är det, tänker du, som är viktigt att ta med sig från äldre tider?
Nej, men jag tror att det är det här hållbarhetstänket. För att nu i mångt och mycket när man pratar om hållbarhet så handlar det ju mycket om att återvinning och hela den delen, att det vi producerar ska kunna återvinnas, men man kanske inte tänker på livslängden av det. Och det är ju det som är så häftigt om man har renoverat 1800-tals fönster och som på ett hus som har stått tomt sedan 60-talet och antagligen inte har, fönstren har nog inte varit renoverade på 80 år och de går att få som ny med ganska enkla medel.
Och då är det byggt med kvalitet och omsorg redan från början.
Ja, och det är tänkt för att hålla.
Mm.
Det är tänkt att man ska kunna vårda det. Och det liksom finns en filosofi i att det inte är slit och släng. Mm. Utan det här är den resursen vi har. Och då ska vi ta hand om det.
Mm. Fantastiskt. Jag byter helt spår nu, Evelina. Mm. Och så tänkte jag så här, att det är inte så att du bara bygger hus och är verksamhetsansvarig, utan du har också engagerat i Mallbacken nu när du är på plats. I vad då för Mallbacken? Vad är Mallbacken känd för, minsann?
Ja, men det är väl damfotboll.
Ja.
Får vi väl ändå säga.
Det får vi ändå säga, ja.
Ja, sen 1 december så är jag ordförande i Mallbackens IF.
Och vad innebär det?
Ja, det innebär väldigt mycket konstiga grejer.
Hålla reda på de andra ledamöterna, eller?
Man är ju både arbetsgivare till fotbollsspelare, till att det också handlar om liksom driva klubben framåt. Vara med och sätta mål. Och sen så är det ju mycket ansvar och ekonomi och hela den delen.
Ja, är det tuffa förutsättningar? Jag är inte någon fotbollsspelande människa och kan inte så mycket om det, men jag kan ju bara föreställa mig och ha snappat upp så mycket som att just tjejfotboll har väl inte varit det som sponsorer kastar pengar på, eller hur ser det ut?
Nej, men precis. Alltså, det är ju inte lätt. Det är inte. Men jag ser ju att det finns en väldig urkraft. Alltså, vi har spelat damfotboll i 50 år i Mallbacken i år. Och det är rätt tidigt att börja med damfotboll. Och i princip under de åren det har funnits någon slags elitverksamhet för damfotbollen så har vi lagt med i den i Mallbacken.
Det finns en stor stolthet i det, förstår jag.
Ja, men absolut.
Och kraft, som du säger.
Det är en väldigt, väldigt kraft för att... Ja, vad är vi? Vad kan det bo i Mallbacken? 100-150 personer.
Det är helt magiskt. Det är faktiskt helt magiskt.
Och vi ligger i elitettan. Och det kommer ju spelare från hela världen hit, som det är just nu.
Det är ju också någonting att förvalta.
Ja, men det tycker jag absolut.
Ett engagemang som inte är i en byggnad, då är det kanske en stämning så. Men här har du den här gemenskapen som finns på en liten plats.
Mm.
Som just kan behöva knytas kanske till att man har detta gemensamma, stora, starka intresse. Och nu måste det väl nästan vara tredje, fjärde generationens tjejer som spelar. Eller hur, tredje i alla fall?
Ja.
50 år, vad hinner man bli?
Kan det nog stämma det, för att min farmor var med och startade första damfotbollslaget med mig då. Så att, sen är väl de tjejerna som spelar nu något yngre än mig. Men
det kommer, det växer till hela tiden.
Mm.
Har ni någon sån här ramsa då, Mallbacken, hur går den?
Det vet jag faktiskt inte.
Det får vi kolla på. Ja, vi kolla på. Jag måste fråga dig i alla fall, för du vågar ju göra mycket beslut. Och när du då hade hittat de här, alltså dels tänker jag att du, Mallbackens fotbolls med tjejerna där, det kanske du kände till ganska väl vad det var. Men om du då ska köpa dig ett 50-talshus, gör du mycket research på 50-talet? Eller du bara tänker, det där är ett snyggt hus och jag gillar de där detaljerna? Eller har du liksom, går du in och läser på allt om 50-talet? Och,
Jag tror att jag funderar ganska mycket. Mm. Går och klurar en del.
Mm.
Och sen så, när jag har klurat en del så, och då är det blandat med research. Att man liksom både klurar och researchar lite grann. Mm. Men sen så brukar jag kolla om jag är helt ute och cyklar med någon. Typ sambon eller någon kompis eller kollega eller vad det nu kan vara. Det gäller liksom.
De kan komma med klok input ju, eller så.
Ja, eller
lite tillägg eller lite ifrågasätta också kanske.
Ja, men precis, lite verklighetscheck.
Ja, det var det. Är detta rimligt, Evelina? Den där jobbiga inte. Frågan ibland som folk kommer med. Hur tänkte du nu? Ja, tänkte jag. Kände alls. Ja, det låter spännande att höra då. Men det är mycket magkänslan i alla fall som styr. Det hör jag ju.
Absolut.
Och sen bygger du på detta med lite fakta och research och så. Går det att sätta så, jag tänker så här, och generalisera, vi var inne lite grann på det, men för din generation, du sa det att du tänker dig att ni kanske är en generation som, vi ska ju säga det att det är 29 år också, det vill säga 23 år yngre än jag som intervjuar. Och är det någonting, tror du, som er generation står för, förutom det här att ni kanske återvänder till handens hantverk parallellt med att ni är duktiga inom den moderna IT-utvecklingen och så, är det någonting annat som präglar er?
Ja, jag tror kanske att det handlar om det här med tiden också. Att man kanske inte har så bråttom, förhoppningsvis. Men jag vet inte om vi är där än.
Kändes det lite som att min generation blir det ju kanske några år äldre, att vi rusade på väldigt, eller är det...
Ja, men det tror jag att, att vi har gjort det i några år nu. Större delen av mänskligheten. Rusat på och ska effektivisera så mycket som möjligt, och då kanske vi tappar någonting på vägen.
Och du var ute efter det, att det är vägen egentligen som är det som är det värdefulla.
Ja, men precis. Själva målet. Jag tror det lite grann. Alltså, om man tar det till en husrenovering, alltså när någon börjar på att bli klar, så vill man ju gärna fortsätta med någonting. För att man vill ha någonting att sysselsätta sig med.
Och att det är roligt antagligen just det här med handen. Med hantverket där tänker jag att du är där med handen och gör det.
Ja, precis. Jag tror det.
Vad har du för har du fler? Vågar jag knappt säga det med tanke på vad du just har berättat för alla här. Men har du några fler planer framåt här nu? Kanske drömmar? Om man vågar säga en sån där fråga som, vad gör du om 10 år, Evelina? Har du, kan gå och...
Nej, men det är ju väldigt svårt att säga. jag tror ju att jag bor kvar i Mallbacken. Jag tror att vi har kommit en bit på husen. Sen så får jag väl hoppas att Mallbackens IF har legat i Damallsvenskan i 9 år.
Såklart de har. Det börjar ju nu.
Men jag tror också att det kanske har skett lite förändringar. Det kanske är så att vi i Sverige har 6 timmars arbetsdag eller någonting sånt.
Apropå vad din generation lite har för klokskaper att ge vidare framåt.
Ja,
det låter bra tycker jag.
Det kanske är så att man... Ja, men att, i alla fall jag lever i något slags lugnare tempo. Nu går det ju, alltså, det är ju inte så att jag lever som jag lär. Herregud, det går fort det här. Men att man också då har tid för att göra den här förvaltningen som man ändå pratar om.
Ja. Evelina, jag tror vi ska runda av. Och jag tänker att vi tar med oss denna klokskap. Och stort tack till dig. Jag ska upprepa ditt namn, Evelina Nilsson, om det är någon som kom in lite senare i programmet här. Jag ska också säga att inom kort så kommer nästa avsnitt av Sunnepodden, och då ska vi träffa ytterligare en person som har stora planer för Sunne, nämligen Johanna Krisa som är vd för Climate Arena. Så det får ni vara beredda på. Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här, Peter Obarius, och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunnepodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka.